Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Idrottsgalan presenterar Sveriges mest inaktuella sportpodd, Snett inåt bakåt.
Och så kommer den här rörande människan som är någonting alldeles märkligt. Där han flyger fram och lämnar just där.
Han hinner inte, tror jag. Jo, kanske ett lejon. Jo!
Den granne Bobby.
Titta på Salmings ansiktsuttryck.
Det är inte offside. Det kan inte gärna ha varit det.
Vankovic missade ett uppspel. Gallo hittade Johan Mjällby. Jagad av Djurgårdsbacken Saren Per.
Välkomna till ett rykande färskt historiskt avsnitt av den gamla podden Idrottsgalans podcast som numera heter Snett inåt bakåt. Med taglinen Sveriges mest inaktuella podcast. Och varför heter vi så, Marcus?
Bra fråga. Jag har ingen aning.
Vi får vända oss till han som fick uppdrag att ta fram det här namnet, Sture Ahlén.
Just det, som också är pappa till nya gamla Ullevi.
Just det, han gjorde så bra arbete med det namnet. Vi tänkte att vi betalar honom 60-70 tusen.
Jag tror han fick 80 faktiskt.
80 fick han.
Ja.
För att bara bolla tillbaka det till oss och säga att vi får hitta på något själva. Så därför blev det snett inåt bakåt. Nej, men vi tänker väl att det kanske, vi bollade på ett par olika namn. Läktare utan gränser, sport. Spotify och sånt där.
Spotify, fanns
ju några riktigt klämmiga titlar, men det blev snett in och bakåt.
Sportbackspegeln har vi också tänkt.
Backspegeln och sådär. Mm. Och även lyssnare bidrog ju med en hel del fina tips. Men så blev det snett in och bakåt. Vi tycker att det speglar podden och det vi gör.
Mm.
Vi är ofta snett på det.
Mm.
Vi vänder oss ibland in.
Mm.
Inåt, in i oss själva och gräver
efter
fakta och känslor och ångest och många gånger så är vi bakåt i tiden också.
Ja, bakåtsträvar rent allmänt.
Ja.
Ja, det var ju en pigg framtoning som vi lanserade här.
Ja, det var kul. Jag förstår att du blir otroligt förvirrad ute i Sverige nu, men jag hoppas att det ska landa väl hos alla lyssnare.
Ja, och det är Marcus Leifby, sportjournalist, Emil Eriksson, kulturalibi, Christian Andersson som är studievägledare. Och idag ska vi prata någonting som vi vurmar väldigt mycket för, det vill säga VM-krönikan 1994. Som du, Marcus, tycker borde visas varje julafton istället för den där Disney-programmet.
Mm, julafton eller då alternativt om det inte går att klämma in ett tablån på julafton så kanske man kan lägga det på midsommarafton också. Vi får se.
En kompromiss.
Ja, precis. Det känns ju bara nylanserat också med ett sånt här superintressant på förhand avsnitt.
Ja, vi tänker oss att det här är det sista slutgiltiga dokumentet om VM-94.
Mm, vi kör igång tycker jag.
Ja.
Mm.
Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och mening i vår färd. Men det är vägen som är mödan värd.
Om Marcus säger någonting?
Ja.
Ja, du kommer ju inte vara där och prata ändå.
80 liter vatten.
Och Albert då? Det är den viktigaste.
Ja, då låter jag så här om jag säger någonting. Jag känner mig lite nervös här. Det är
spännande. Ja, men ska vi köra?
Ja, tycker jag.
VM-krönikan 94, nu när det snart nalkas mästerskap i fotboll, och vad passar då bättre än att dyka ner i ett gammalt mästerskap? Vad har ni för relation till VM 94? Ska vi börja där? Marcus Sleipy har ju ett vida omstritt vurm för det här.
Ja, jag har sett 94-krönikan. Om det är du frågar.
Ja, det är typ det jag försöker fråga. Ja.
Nej, men 94-krönikan för mig är en timme och 33 minuters trånande, skulle jag vilja säga. Efter en svunnen tid och en sommar som aldrig kommer tillbaka. Jag var 15 år det här mästerskapet och påverkningsbar på alla sätt och vis, tror jag. Det är väl därför det har satt sig så. Jag får hemlängtan när jag ser 94-krönikan. Jag drabbas av ett fint vemod som jag pratat om tidigare. Och jag lever om den här 94-sommaren en liten stund inuti mig själv, inne i bröstet. Jag kan gå på sommarlov mitt i vintern i några sekunder. Bara sådär, när man får. Det kan ju räcka med att lyssna på Jungle Land, så är man ju tillbaka där någonstans. Jag kan doppa tårna i ett ljummet och långgrunt skummeslöv på västkusten där vi alltid var och badade den här sommaren. Där för övrigt Tommy Svensson hade en sommarstuga.
Just.
Som vi smålänningar säger. Vi säger inte sommarhus, vi säger sommarstuga. Jag kan känna doften från en nytänd grill där hemma på tomten. Pappa står och preppar och sådär. Och förstås så kan den få mig att drömma om en ny sån här mästerskapssommar med ett svenskt fotbollslandslag som växer in i en fotbollsturnering och överträffar sig själva och alla förväntningar, och de här sommarnätterna där tystnaden plötsligt bryts av ett segervrål någonstans långt borta sådär. Någon som sitter och tittar på match. Det är det som händer när jag tänker på 94.
Ja, det var inte lite det. Ska vi inte köra lite av det här soundtracket så vi kommer i stämning, Emil, du som är,
jo, det kan vi
göra. Vår egen Kerstin Berens. När du hör de här ljuden och när du hör Marcus berättelse, vad känner du då?
Ja, vad ska man säga efter Marcus berättelse? Det är ju rörande. Och sen hajar jag till över att du sa att den var en timme och 33 minuter. Du började direkt fundera. Jag vet ju att vi lyckades få upp tiden från 60 till 90. Men jag inser nu att vi lyckades inte hålla 90 minuter heller. Så att vi gjorde den för lång, helt enkelt.
Det var helt okej. Du är förlåten.
Jobbigt för tablåläggarna. Kanske en annan podd. Att snacka med tablåläggarna efter.
Hur alltså, de kämpade med
för att tre minuter är ju svårt.
Uppen sluttid borde ni haft på.
Oförlåtligt att göra 93 egentligen.
Ja, det ska
men har du förstått den här. Jag är född 86 och mina vänner, alltså vi, när vi ses fortfarande, vi pratar otroligt mycket om 94-krönikan och vi citerar den ofta. Jag såg om den bara för någon månad sedan och sådär. Har du liksom förstått vad du har gjort, Albert?
Ja, vi var ju några stycken som gjorde den, men jag blir ju påmind själv om det, vilket jag tycker är fascinerande ändå så här långt efteråt. Och inte minst just från, tror jag, människor som är födda kanske på 80-talet som var så här 10-15. Mm. När den här kom, och det är en ålder när man är extra mottaglig för sportsliga framgångar också, vilket ju var grunden i det här. Och det kan ju förvåna mig än idag, men jag blir väldigt glad ofta. Det kommer fram liksom då rätt unga killar och så vidare, 94-krönikan.
Ja, vi försökte ju efterrapa de här killarna också i trädgården. Jag var exempelvis Kenneth Andersson, för jag var ganska lång och sådär. Vem var du?
Nej.
Det var inte så.
Nej,
du, Dennis Widemy, gick ut i trädgården.
Nej, där är ju min fotbollsupplevelse som satte den typen av spår. Det är 74-laget.
Okay.
Det var ju mitt 94.
Var du Ralf?
ja, jag vet inte. Jag tror jag var Ronny helst.
Jaha, målvakt.
Ja, jag minns min kompis gick ut och precis som du säger, var de här personerna. Mm. Min kompis var Jonas Tern. Han hade med sig en bild på Jonas Tern när han gick och klippte sig. Ja, han var ett år yngre med sig. Han var 6 år 94. Då kommer han med en bild på Jonas Tern. Så här ska jag se ut.
Som egentligen inte hade någon fysik.
Och som var, var komma lite vikare fint än man har när man är 6 år.
Ja, men Kenneth hade ju en tydlig mittben.
Ja, så man han var kunde... tidstypisk ja. På det sättet. Mm. Kenneth.
Det finns ju tre Albert i 94 i Kallinga. Det vet jag. Ja, men dels har vi ju Albert Svanberg som har gjort den. Mm. Sen har vi ju mittbacken Philippe Albert.
Just det.
Och sen har vi ju italienare Albert Ini.
Just det. Den lilla Albert. Ja. Albert.
Vad säger
du? På detta? Den nivån vi ska hålla. Jag satt bara förberedd här. Ja.
Vad ser du i detta? Det är alltså tre Albert i Kallinga.
Ja, nej, men det har jag ju verkligen funderat mycket på genom år.
Nej, men ska vi ta oss tillbaka till sommaren då? Ja, när jag åkte du över till USA? Minns du det?
Nej, jag kan inte riktigt minnas det. Men jag fick ju uppdraget att följa Sverige. Det var jag och Roger Persson som var fotograf. Dennis Widemyr redigerade. Vi tre skulle följa Sverige. Så att jag vet att vi åkte över ändå kanske en vecka före första matchen. För att vi gjorde några införgrejer. Vi var i Washington och gjorde något på Roy Hodgson som var förbundskapten i Schweiz. Så att vi hade en del andra jobb innan vi liksom tog oss till Los Angeles och öppningsmatchen.
Men det måste ha varit ett prestigefyllt jobb och måste ha varit många som ville ta det. Varför fick ni det, tror du?
Det var säkert många som ville åka. Jag var glad att jag fick frågan och åkte självklart. Mm. Vi var ju några reportrar. Jens Lind var där och han var där som en lite mer allmän reporter och skulle skildra stämningen. Och Pelle Nyström vet jag var där och tog hand om då bevakning i andra grupper som inte var Sveriges grupp. Och så hade vi Agne Jälvik med oss som i första hand skulle göra då live-intervjuerna efter Sveriges matcher. Utöver då kommentatorsparen, alltså Bosse var ju där och Arne och Sven-Göran Eriksson.
Och Staffan. Var väl där också? Staffan Lindeborg.
Det var drömuppställning.
Ja, det var stark. Mm. Ja. Vad har du för guldögonblick från din resa i USA då?
Det är så konstigt, alla de där ögonblicken har nästan blivit tydligare långt senare än där och då. Det var verkligen väldigt mycket ett jobb att vara där. Och hela tiden liksom försöka hitta spännande, bra historier och rapportera på ett bra sätt runt det här laget. Men jag har ju ett ögonblicksminne även när vi efter Rumänien-matchen. Och då sitter vi tillsammans, jag, Jens Lind och Dennis Widemyr och klipper den matchen. För vi var på den båda två. Så det är första gången vi ger oss på Rumänien-matchen och det här straffdramat. Och det kommer jag ihåg att få sitta där och liksom... fila fram det. Mm. Sen har jag ju i efterhand tänkt på att jag också, ja men jag och Roger, vi stod 5 meter bakom Thomas Ravelli när han tog den här straffen. Det var ju, tänkte vi inte så mycket på då, men i efterhand är det.
Jaha, du satt med fotograferna?
Ja, vi hade en sån här liksom ängplats där vår reportagefotograf då, Roger, stod. Och där stod jag som reporter också. Så det var precis bredvid. Så hela det straffdramat när vi, eftersom metoden var ju hela tiden att försöka få bilderna som inte produktionen fångar. Vad är det vi kan ta med vår egen kamera som, det kan vara ett par, tre, fyra nyckelbilder som vi kan använda som komplement senare.
Du blir inte sugen på att springa in där då med Magnus Hedman och...
Nej.
Magnus Hedman. Jo.
Ja, han är där.
Nej, men det är det som är så konstigt, att jag har inga såna här euforiska känslor över att det här var en fantastisk seger.
Du blev inte supporter där?
Nej, det blev inte. Men jag minns att det här är fantastiskt att få jobba med det. Att få göra tv av det här. Att få liksom berätta om det. Mm. Det var ju det häftiga.
Jag tror man funkar så som journalist. Det kan jag känna igen mig i. Vi ska inte jämföra. Inga jämförelser i övrigt så. Men när man är utsänd på vissa matcher eller tävlingar och sådär. Så kan man ibland hålla på storyn någonstans. Mm. Inte på något specifikt lag eller att det ska sluta. Men just någonting som gör att man känner att ja, men det här skulle jag kunna skriva om på precis rätt sätt. Hoppas det slutar så. Eller hoppas inte det blir sadde nu, för då spricker den vinkeln jag hade tänkt mig här. Eller de meningarna jag har i huvudet någonstans och sådär.
Mm. Och men lite som Arne brukade prata om, att han var Alexander Lukas, för att han fick alltid vara med om de där häftiga matcherna. För de blir ju mer, vi hade ju inte suttit här och pratat om den krönikan, hur bra den än hade varit, om det inte hade gått så bra för Sverige.
Nej,
så är det.
Nej, och det måste man ju alltid säga. Det är ju någon slags grundförutsättning och råmaterial som aldrig dyker upp.
Nej.
Sverige blir trea i fotbolls-VM. Det är ett tacksamt utgångsläge.
Ja, precis.
Ja, min kompanjons farsa sa till honom då att njut nu, för det här kommer du aldrig få uppleva igen. Och det är ju lite så.
Ja.
Vi kommer ju inte få det. naturligtvis.
Vi som var i Sverige då, och jag tror att de flesta skriver under på det, att man, det var någonting med sommaren, den var så otroligt varm och kvav, och man satt uppe på nätterna, och det var det här lite förbjudet, man fick vara uppe sent och allt det där liksom. Ja, men Sverige kokade på något vis 94. Hur kände ni av det som var på plats i USA? Förmedlades det liksom?
Ja, men det är intressant tycker jag efteråt, att den känslan hade jag och vi nästan inte alls.
Nej.
Det var ju verkligen, vi var där på ett mästerskap och jobbade så in i helsike hela tiden, och flög från stad till stad. Hade det ju superroligt, men visste ju inte riktigt vad som pågick hemma. Vi bara skickade hem saker som kördes ut någonstans, reportage. Ja. Och sen när vi kom hem och jobbade med krönikan på hösten, då hade det där lagt sig. Så då var vi hemma, då var vi inne i materialet igen. Ja. Men fortfarande inte med den här bilden. Nej. Så att den tror jag liksom har mer fått förstå senare. Inte där och då.
För när de kommer hem då och Rådalshovsparken är så, det är så mycket folk där. Och det är som folk stannade på motorvägen när de åker bussen in och så. Alltså var man förvånad över det oerhörda mottagandet?
Det hade ju ändå hänt den typen av hyllningar tidigare. VM-guldet 87 på Sergels torg, OS-guldet 94. Så det var inte nytt som fenomen. Så det kanske är min minnesbild inte att man var så enormt förvånad över att det skedde. Sen var det ju liksom speciellt, men med de här planen som eskorterade kärran mot Arlanda och så här, det var ju helt...
När bestämde sig sen då att ni skulle göra en krönika?
Att det skulle göras en krönika, det var nog... Det gjordes ju. Det gjordes ju VM och EM-krönika, och det hade gjorts före 94 också. Så att det var nog bestämt innan. Sen kan man väl säga att den skulle bli 90 och inte 60 minuter hade förstås med vad som hände att göra. Men sen, jag minns faktiskt inte riktigt hur jag fick ansvaret för den. Det kan jag kan inte komma ihåg om jag själv liksom kastade in en idé om att få göra det. Eller om jag fick frågan av Bosse Gensel som var sportchef, eller Kjell Andersson. Och vi var ju tre som sagt. Det var ju Dennis Widemyr och så var det Mats Nyström. Så att vi var ju tre som höll i det.
När kläckte du idén om Karin Boye då? Åkte du hem från USA och så tänkte du så här: nu ska jag jobba in den här tv-krönikan, så ska jag starta med Karin Boye. Eller hur fick du den informationen att de hade läst Karin Boye?
Ja, men den har jag för mig att vi fick redan i USA på plats. Att det spreds sig. Och det måste varit där någon gång mellan åttondelsfinal och kvartsfinal tror jag. Så det visste vi om. När det gällde krönikan, så att göra något annat. Krönikan hade sett ut på ett visst sätt. Det var ganska redovisande, underhållande, för att man fick liksom återuppleva ett VM när det gällde målen. Men min ambition och vår ambition var att göra något mer av det här. Att berätta en historia helt enkelt. Mm. Och göra nyinspelade intervjuer. Att använda mycket av det egna materialet. Och det hade jag ju ganska bra koll på, Dennis också, eftersom vi hade följt Sverige. Så vi visste ju vad vi hade på våra egna band med oss hem som kunde komplettera produktionen. Och det där blev ju ambitionen, att göra en krönika som ett halvår senare inte bara blev ett återskapande av vad det som hade hänt, utan en ambition att göra något mer av det. Karin Boye, min minnesbild är att det var Dennis. Dennis fick ett uppdrag att liksom sätta ihop ett anslag, där vi säkert pratade om vissa delar, att vi ska plantera bilden på Rålambshovsparken, men vi ska inte ta med något ljud därifrån. Men sen var ju Dennis fenomenal på, då kunde han liksom få sitta i några timmar eller något dygn och pula med det där på egen hand, och så hade han skapat något.
Mm. Kom in här till redigeringsstudion, Albert, ska visa en grej här. Vad tror du om den här starten?
I ett hållugd, han har inte sovit på liksom tre dygn. Kom in här.
Och just inledningen var en sån, det var Dennis verk.
Aha. Och sen så har ni byggt upp också så fint att det finns några små berättelser liksom i. Alltså, Kamerunmatchen blir en liten berättelse där ni leker lite med kronologin och sådär. Och gör precis samma, eller liknande i alla fall, i Rumänien-matchen. Börjar med straffen och sen så tillbaka och sådär liksom.
Och koppla ihop Kamerun-matchen med VM-90.
Med VM-90,
det står ett, ja, två där, och hur tankarna börjar snurra i skallen på Tommy Svensson. Som ser tidningsrubrikerna framför sig.
Och så finns det någon liten berättelse om Rob Ravelli och sådär. När han kände att nu vände det och liksom så, ja. Det var ingen fråga, det var bara...
Man kan också kolla på... Man kan kolla på krönikan istället.
Men dramaturgi är ju roligt att jobba med dramaturgi. Och det är klart att det var en ingång i det här. Både att skapa dramaturgi i de enskilda delarna, men också ha liksom en större båge över hela filmen.
Men Boye-dikten, när ni var journalister där och var nära laget, tyckte ni också det var lite udda grepp att de läste en dikt för killarna? För det tycker man ju nu med 24 års perspektiv.
Ja, men det är mitt minne att vi tyckte det. Alltså det var ändå nyhetsmässigt att berätta om det som jag minns. Mm. Och det är inte något man hade hört talas om tidigare.
Ja, just det.
Hur lång tid la ni på det här projektet när ni kom hem?
Jag vet inte, men jag skulle tippa att vi la någonstans kanske 4-6 veckor.
Ja, så alltså.
Något sånt.
Och då åkte ni runt och intervjuade rätt många också.
Ja, precis. Men, och det gick ju ändå rätt snabbt. Jag tror vi gjorde en jag och Roger Persson gjorde en resa i Europa när vi gjorde Kenneth och Martin och Brolin. Mats Nyström åkte och intervjuade Tommy Svensson. Och Ravelli gjorde vi i Göteborg. Utan det var ju verkligen redigeringstid. Dels gå igenom och se till att vi hade koll på materialet så att vi gjorde det rättvisa. Och sen helt enkelt att nyttja tiden för att försöka krama ut det bästa som fanns. Det fanns en sån här, SVT hade då på den tiden en husbil stående på parkeringen som användes i Sverigeresan som Jens Lind gjorde och i en del andra sammanhang. Men när den inte var ute så stod den parkerad där och där fanns ändå en redigering och i den redigeringen satt vi. Så vi satt i den här husbilen och tid och rum upphörde. Vi satt, det spelade ingen roll om det var dag eller kväll eller...
Ja, så ni var inte på liksom kontoret liksom? Utan ni fick
nej, vi satt i den där husbilen. Jaha. Var fantastiskt. Där tillbringade vi liksom gick in där
som samlade på spot.
Ja, vi måste köpa
den där biljärna. Vi får tag på den där husbilen.
Vad är husbilen idag?
Nej, jag vet faktiskt inte vad den är.
Fan, med den på blocket så hugger vi som kobror.
Hur gammal var du då, 94?
Jag var 28.
Ja.
28, också en bra start på en journalistkarriär alltså.
Nej, det var ju fantastiskt. Och det kan jag vara glad över att den inte kom ett halvår tidigare, för då hade det inte... Alltså jag började på SVT Sport.
Hade Bo Hansson gjort det?
Nej, men för att jag själv, det tog minst ett år. Jag började på Sporten våren 93. Och det tog ju 6-8 månader innan jag överhuvudtaget, jag hade jobbat som skrivande journalist, innan jag kunde omsätta i bilder min historia. Jag liksom hade en berättelse, men jag visste inte hur får man ut det här som ett tv-inslag. Och det tog ju över ett år innan jag hittade något röstläge som jag själv tyckte fungerade. Och jag tror jag hade säkert inte fått uppdraget om det hade varit 8 månader tidigare, men om jag hade fått det och gjort den, då jag tror inte jag hade kunnat lyssna på den idag själv. För jag var så missnöjd med min röst första året. Någonstans där runt den här sommaren, hösten, så började jag hitta ett eget läge som jag kunde höra på utan att lida själv.
Men hur gjorde du det?
Det var en process, så att på det sättet var...
Men ändå är det din röst.
Vi kanske kommer dit också.
Nej, men det handlade nog mer om att hitta min egen röst.
Ja.
Man ja, men kommer då, in ny och... Vad sa du?
Ja, okej.
Okay, men så här,
ja, jag fattar
ska jag vara lite väsande och spännande och nu gör vi det här? Eller ska jag vara lite glad och alert och på här? Mm. Så här. Det var, innan jag visste att jag ska vara mig själv så var det en process.
Vem pratade du med där då? Fanns det någon mentor på?
Röstcoach.
Ja, men vi hade hjälp av någon talpedagog, vet jag. För att liksom bli lite tryggare i att
inte
hitta sitt
röstläge. Inte Bo Hansson, han gick inte till någon talpedagog.
Bosse kunde det där redan.
Ja, exakt.
Han hade koll på det där.
Minns du när det sändes för första gången, tv-kronikan? Datumet eller månaden ni gick ut?
Det där har ni säkert
nej, jag vet inte.
Koll på. Jag blir lite osäker. De brukade gå runt jul, nyår. Men så har jag något slags minne av att den där skulle gå i anslutning till Bragguldsutdelningen i slutet på november redan. Men det kan vara helt fel. Jag minns faktiskt inte.
Ja. Bra
sent. Ja, men stark.
Stark. Ska vi ta det? Det är inte vad vi är ute efter där. Ja, vi vill veta datum.
Ja, men det vill man. Ja, okay. om vi har en hel podd om en krönika som gick på tv så vill man ju veta när.
Men vi kan ha det som tävling sen då.
Ja, det kan vi. Bra. Ja.
Det som var bråket. När jag själv fick någon slags bevis på att den här gjorde avtryck hos publiken, minns jag, det var något år senare eller ett par år senare. Den gick ju i repris ibland så här vid olika tillfällen. Men så sände vi Franska öppna i tennis och så började det regna. Så det blev regnavbrott i tennismatchen. Vad ska vi hitta på då? PK-programkontrollen då fick väl då tips från Kjell Andersson eller någon. Vi kör ut VM-krönikan så länge i fotboll så här. Så de körde ut VM-krönikan och det regnade väl en timme ungefär. Och sen efter en timme slutade regna, då skulle man väl tillbaka till matchen.
Ja, just det.
Lekont mot någon.
Och då så det 2-2 i Sverige och Rumänien.
Och då är det liksom mitt i Rumänien-matchen. Man bryter VM-krönikan för att gå tillbaka till ordinarie sändning. Och det blir liksom med dåtidens mått tittarstorm över att hur kan ni?
Västerut till alla.
Välkomna till pissballen.se, detta Ernst Brunner-doftande segmentet i det här programmet. Och det är ju app som vi föredrar ju när vi är inne och surfar runt på pissballens möjligheter. Och det är ju att man samlar alla medaljer som hela Sveriges landslag har tagit
under hela året. Hela Sverige samlar medaljer.
Ja, exakt. Och veckans världsmästare brukar vi ta ut. Och då får vi välja mellan alla de här härliga medaljerna som finns. Och vi har fastnat för Pernilla Lindberg. Och då är det golf och då är det din hemmaplan kan man säga, Emil. För du är ju trots ditt utseende golfare.
Ja, det är ju riktigt. Så att hon vinner ju sin första major där. Och gör ju då gott sällskap ihop med andra svenskar som Lotta Neumann, Sören Stam.
Pernilla kommer från Bollnäs, där också Gösta Snoddas Nordengren kommer ifrån. Mm.
Eller golfbollnäs som hon ibland säger lite
självständigt.
Ja, men hon ser man ju fram emot att se lite hur hon ska följa upp den här stora segern. Hon gjorde ju bra, vet jag, också någon tävling direkt efter där. Så, även om inte det blev vinst då, så verkar hon ju vara en beslag.
Ja, exakt. Och så får man då i appen så kan man ju se när Pernilla vinner nästa turnering.
Ja, precis.
Man kan, till, man kan sätta en liten så här, ping. Så man får en notifiering.
Ja, push notis.
Nej, men det är fint med prisballen där man kan spendera mycket tid. Ja. Vi bryter av här den ordinarie utsändningen med några snabba frågor som du har kokat ihop, Emil. Varsågod.
Borde Weber haft straff? Pass. Belgaren Weber rivs ner av två stora tyska backar.
Han måste få straff.
Han får inte straff.
Den internationella var ju Mats Nyströms del av krönikan. Jag har sämre koll på den.
Snyggt, vi ringer Mats. Kolla.
Matte?
Skulle Weber haft straff?
Ja!
Två. Skojade du och Dennis Widemyr någonting om hur lik Drillo var sin hund? Här kan du få se en bild på Drillo. Han säger att de är nästan exakt likadana.
Nej, det gjorde inte.
Okay. Och sen så har jag då, hur full var Ravelli på flighten hem? Men du var inte med på flighten hem. Så vi
men du kan ju ha en aning.
Hemskt svar på frågan.
Och hade du haft en aning så hade du ännu inte sagt det. Nej. Etikansvarig på SVT, ja. Albert Svanberg. Ja.
Det här är svårt alltså på riktigt. Då undrar vi följande. Är det Orell, inte Bregy? Eller är det Bregy, inte Orell? Som gör 1-0 på frispark mot USA i premiären för Schweiz då.
Det är bara Nyströms del här.
Det är Bregy, inte Orell, som är där och skjuter den här gången. Säger han.
En poäng till Albert. Jag får bok
var det min
det
första alltså?
Ja, kontrollfrågorna var det är ju liksom facit så att säga.
Det
finns
det.
Facit.
Bra.
Italien övertygar inte. Var någonstans i New York var stämningen inte så förhoppningsfull?
I Little Italy.
Stämmer. Hur många liter vatten gick det åt på Sveriges första träning i Dallas?
Ja, enligt krönikan 80 i alla fall.
Men vilken hand räddar Ravelli den sista straffen?
Den sista räddar han ju med höger hand.
Alltså, Effenberg fick inte spela VM. Varför inte då?
Ja, han var ju avstängd av något disciplinärt skäl. Oklart. Hade han kört bil rattfull? Jag tror att det var något åt det disciplinära hållet.
Ja, men det var det. Han hade ju gjort en lite ful gest va, mot den tyska publiken i någon match innan VM. Va?
Långfingret.
Långfingret, det fräcka fingret som vi säger ibland.
Ja, 4 poäng av 6.
I finalen kysser Paljuka sin hand och tar sedan på en av stolparna. Vilken stolpe?
Det här är en viktig fråga faktiskt.
Jag har själv inte en aning. Det beror på hur man tittar. På,
ja, hans,
från vilket håll man ser på.
Vilken av hans stolpar?
Man kan få rätt för båda här då.
Ja, vi säger till hans höra.
Ja, mycket riktigt.
Helt rätt. Ja, men det är bra.
Ja, men där är
fem. Vi... Det är den sista frågan också, väl? om Tommy.
Hur många ryggkotor krossar Tommy Svensson när han gör sin berömda kullerbytta efter seger mot Rumänien i kvarten? 3, 5 eller 8?
Oklart.
Ja, ah, fan. Lite ont fick han kanske.
Ah, han landar ju riktigt. Stenhård, alltså.
Och så suckar han. Han ångrar sig direkt. Alltså.
Men det var rätt då, tolkar jag
det. Visar även på det, ändå på det speciella ögonblicket på något sätt.
Ja, precis.
Agera utan tanke bara.
Ja, ja men godkänt ändå. Ja,
mer än godkänt. 6 av 8 fick jag det till.
Ja, 2, du före statistik skrev ner där.
Ja, jag före boken.
Ja, jättebra. Hur bra var svenska landslaget 94? Var det en överpresterade de? Hade de tur med lottningen? Eller var det ett förhållandevis starkt svenskt landslag?
Ja, det här är intressant om man gör analysen idag. Mm. Av hur så, eller hur tanken gick då inför mästerskapet. Och det där känns lite blandat. För att de var ändå bra i EM 92, 2 år tidigare. Som ju blev ändå återkomsten efter VM-missen 90. Och man spelade in Patrik Andersson och Jocke Björklund, ungt mittbackspar, Tern och Schwarz var etablerade, Brolin hade börjat finna den här rollen, Dalin var liksom ändå en målskytt av Europa-klass. Så det var ett bra lag som tog form 92 och som ju då borde vara ännu bättre 94. Och samtidigt har jag någon minnesbild av att de var lite så här, inte håsade, och Ravelli var ifrågasatt. Mm. Och det var inte ett upphåsat lag på något sätt. Men tittar man så fanns det någon slags ändå balans, och det var en ny generation som ändå hade fått ett mästerskap på sig och kom till sitt andra mästerskap. Så de var fortfarande ganska tidiga i sina karriärer, men hade ändå erfarenheten, och det var någon slags idealisk kombination kanske. Mm, och så hade man Roland Nilsson och några ändå som stod för lite erfarenhet.
Kritiker menar ju att Sverige faktiskt inte presterade på någon större nivå i det här mästerskapet, för att man slår ju då bara Ryssland och Saudiarabien och sen Rumänien på straffar, och sen får man ju stryk mot Brasilien till exempel.
Så slår
man tar bara en poäng mot Kamerun och sådär.
Slår Bulgarien.
Ja, Bulgarien också.
De var ju fulla, va? Eller var de bakis? Eller hur var det?
Men jag tycker ändå att man kryssar sig fram på ett rätt bra sätt. Kamerun hade ju varit bra VM 90 till exempel.
Ja, men det är lätt, lätt att man tänker Rumänien och Bulgarien idag. Ja. Men Bulgarien och Rumänien då var ändå något annat.
Ja. Bulgarien slog väl ut Tyskland?
Bulgarien slog ut Tyskland, Rumänien slog ut Argentina. De hade Hagi och Stoichkov som var två av Europas absolut bästa spelare. Så att det var ju ändå lag med viss stjärnglans och som gjorde bra resultat.
Ja. Robert Laul har väl hävdat någon gång att Rumänien 94 är det bästa landslag som aldrig vunnit ett VM. Men för jag tänker så här, laguttagningen, det var en del unga spelare. Vi har Blomqvist, Mild var väl också ganska ung där, va?
25.
Ja, och så Henke. Om man tänker sig Lagerbäck-uttagningarna som vi fick leva med sen, kanske följde en annan logik. Var det en vågad laguttagning?
Gick snacket så i journalistkretsen?
Mm, precis.
Man ska ändå komma ihåg att Tern och Schwarz, de var ju med i VM 90. De gjorde sitt tredje mästerskap.
Just det.
Så även om de inte, och de var väl så här 25, 26, 27 i den åldern. Ja. Och Dalin var etablerad och Brolin gjorde också sitt tredje mästerskap.
Ja, just det.
Och Ravelli hade varit med länge, Rolle Nilsson länge. Så ja, det var ju Patrik Andersson och Jocke Björklund var ganska nya.
Mm.
Och Jesper Blomqvist var ganska ny. Men i övrigt så var det ändå, hade de ju viss erfarenhet.
Mm, mm.
Hur nära kom du och Dennis laget?
Jag var inte någon så här utpräglad fotbollsreporter. Jag gjorde ju väldigt mycket blandat, så jag hade ju inga speciella ingångar på något sätt i laget. Men däremot så var det ju på ett helt annat sätt än nu tillgängligt genom hela turneringen. Det var ändå öppna pressträffar och du kunde intervjua, som jag minns det, vem man ville på vilken presskonferens som helst eller pressträff som helst och få egna intervjuer. Efter Kamerun-matchen så flög vi med samma plan från Los Angeles till Detroit med laget. Och visade sig i Detroit bodde vi på samma hotell som laget, vilket skulle vara helt osannolikt nu. Men så var det då.
Kan du komma ihåg några sådana samtal som skedde lite bakom kulisserna? Sådär?
Det har någon minnesbild efter den här Rysslands-matchen i Detroit, bara att jag ser på hotellet en väldigt nöjd och tillfreds Thomas Ravelli. Alltså var en sån där minnesbild jag hade med mig. Och den förstärktes ju sen när vi gjorde intervjun inför krönikan, för att han så tydligt kunde lyfta fram ett ögonblick som kändes som verkligen hela vändpunkten för honom. Och naturligtvis för laget viktigt också. Men den där typen av detaljer är ju alltid liksom spännande att kunna bygga kring. vi kanske ser mål och straffsituationer och utvisningar och citat som gör väsen av sig. Men i själva verket så är det en liten detalj någonstans som händer som faktiskt betyder mycket mer än man kan ana från början.
Han lyckas med någon utrustning.
Ja, precis. Det kommer en lång genomskär som han tidigt går ut. Och...
rakt in i mitten. Bra gjort av Ravelli. Han räddade det svenska målet med den snabba, kvicka, fina utrustningen.
Där tyckte jag, då kände jag nu. Där tror jag var ett avgörande för min, både min del och kanske lagets del också. För att det är så små, små detaljer som avgör det.
Ja, så det finns ju några sådana. Ja, men det här Kenneth Andersson-citatet när vi gör intervjun med honom. Och han beskriver att det här var en match man hade velat se med polarna. Han tar ju ner på en nivå som blir begriplig för alla. Man förstår precis vad han menar. Ja. Och då har han liksom nickat in 2-2 i ett utsatt läge i, liksom, när man trodde det var över.
Ja. Var de här killarna duktigare, förlåt, men var de här killarna duktigare på att snacka också än vad de är idag?
Nu har jag ju mindre erfarenhet av hur det är idag. Men det vet jag inte om... Och å andra sidan, när det går bra i ett mästerskap så tycker ju alla att det är roligare att prata om det också. Men det fanns ju alla typer i det där laget också. Det fanns de som var väldigt utåtriktade och verbala och de som inte var det.
Vilka?
Nej, men jag kommer ihåg att just en sån som Kenneth Andersson tyckte det var kul att resonera, även när vi gjorde intervjun efteråt. Och även en sån som Ravelli också, alltså reflekterar kring vad som har hänt och själv gillar att analysera och fundera kring det. Medans en sån som Martin Dahlin, han var mer pang på. En fråga och ett svar, ungefär som han var i straffområdet. Mm. Inte lika mycket reflektion eller tanke kring det, utan liksom mer rakt på sak bara. Mm. Så det var ju olika typer helt enkelt.
Martin Dahlin, aldrig gjort ett mål utanför, från ett läge utanför straffområdet.
Jag har inte ens sett den utanför straffområdet.
Och han ska man inte glömma, han var ju väldigt bra i VM, men han var ju fantastisk året innan också, när de gick till VM.
Ja, just det.
Han öste in mål i VM-kvalet och var liksom så här efter Torgny Mogren, en av de större idrottspersonerna 93, som jag minns det. Mogren vann ju guld i Falun, men Dahlin var ju verkligen VM-kvalhjälte. Mm.
Mm. Hur var stämningen? Ja. Oh, förlåt.
I Little Italy.
Ja, hur var stämningen i laget, upplever du?
Det blir nästan efterhands konstruktioner. Jag har inte... Jag har minnesbilden är att det var på det sättet lätt att jobba under den här turneringen. Men om det hade med laget och personligheter att göra eller att det gick väldigt bra för Sverige, det vet jag inte riktigt.
För Limpar var väl egentligen en jättestjärna också. Men hur var den Limpar? Ni kan det bättre kanske. Borde inte han oss? Hur kunde vi inte spela med Anders Limpar 94? Känns ju jättemärkligt.
Då hade vi kunnat gå hela vägen.
Jo, men det var ju en del diskussion om förstås.
Ja.
Och jag vet inte riktigt hur...
Hade han kommit i liksom bråk med Tommy Svensson på något sätt? Eller?
Inte lätt att ta sig in i det laget heller kanske.
Nej, det var ju, nej.
När de växer där för varje match och sådär. Men det finns ju någon...
Draget han gör där ju efter... Förlåt, det är ju ändå efter Kamerun-matchen när han slänger in Kenneth. Mm. Tar ut Jesper Blomqvist, drar ner Brolin. Och då är det ju ett mittfält som på något sätt har alla komponenter.
Ja.
Så även om Limpar var jäkligt bra så fanns det liksom, vad var det som behövdes av det han kunde eftersom de stod för allt som fanns där.
Vem var det som spelade där då istället för Claes Ingesson?
Ingesson och så hade ju Brolin sin fria roll där.
Men Ingesson lite starkare defensivt kan jag tänka mig då.
Kan man tänka sig.
Limpar kanske.
Sen så fick vi liksom Ronan Nilsson bara ta hela högerflanken där. Och
Brolin fick fri lejd liksom. Precis. Framåt.
Det finns ju någon myt, kan man nästan kalla det, om att Anders Limpar ska då få chansen när Sverige har 3 eller 4-0 mot Bulgarien. Och att Tord Grip ska ha sagt till Tommy Svensson att nu är det lugnt, nu kan vi slänga in Limpar. Jag vet inte om den stämmer. Vi får kolla det med Anders. Vi bytte ju nummer här på idrottsskalan för någon månad sedan.
Ja, vi kan kolla det med Tord också.
Månader sedan. Kan du komma ihåg någon del som klipptes bort, för det är lite kill your darlings när man jobbar med sådana här projekt så här, som hade kunnat bli en klassiker men som aldrig blev en klassiker för den fick inte plats.
Vi tänker närmast på när Erlingmark byts in mot Ryssland till exempel, när försvann den klippbilden. Nej, förlåt.
Nej, men eftersom du började med att säga att krönikan var 1 timme och 33 minuter så inser jag att vi måste ju lyckas ha snackat in de sakerna för att, istället för att ta bort dem. Nej, jag har inget sånt minne. Jag vet ju att vi ville dra ut på slutet ordentligt och vi ville gärna få när man trodde det var slut så skulle vi få ett slut till så att man liksom kunde krama ur den känslan.
Ja, just det.
Så man får ju Det är inte ett slut, men man får ju den känslan efter Rumänien-matchen, men sen får man det igen efter bronsmatchen, men sen får man liksom en tredje gång efter i Rålambshovsparken. Liksom dra ut på, inte bara landa i ett crescendo, utan kunna ha flera på något sätt. Så de fick vi i alla fall med. Det var väl där det blev de där 3 minuterna extra på slutet. Mm.
Mm. Men hade du prestationsångest när du gjorde den? Eller var det bara lust?
Ja, bara lust. Mm. Och det är liksom, så funkade jag alltid när jag gjorde tv. Jag gick mycket på lust. Och sen kunde jag ha, sen kunde man liksom ha en spänd förväntan. Hur ska det tas emot i efterhand? Men ofta när vi pratade kring den, det är inte bara det här projektet utan andra, så var vi ju rätt tydliga mot varandra. Vi som jobbade med den också. Gillar vi det här? Blir det bra? Alltså gör vi något som vi tycker om själva och så våga lita på det. Men också kunna säga, nej men det här håller inte. Det här är inte bra. Vi måste göra om det här partiet. Vi liksom, vi tappar någonting här. För att när vi väl var färdiga ändå känna att nu har vi gjort något som vi står för och som vi vill. Men vägen dit kunde vara lite brokig.
Mm. Apropå att många gillar den än idag. Du har ju en tanke här, Marcus, som vi kanske ska lansera nu.
Jag har hävdat. Jag har ridit ut med den fanan tidigare. Jag tycker ju att 94-krönikan är en kulturskatt. Av stora mått, och den borde, jag förstår faktiskt inte varför inte Sveriges Television inte sänder den varje julafton, alternativt varje midsommarafton för att få den här riktiga liksom träffen. Mm. Men varje jul, Kalanka, Svensson, Carl Bertil Jonsson, det kan vi ju nu. Mm. Men lite senare där, Tomten har fått alla barn och sådär. Men vid 22:30, 23 skulle man kunna dra igång 94-krönikan varje jul.
Om man är trött på familjen, vill ha någonting och bara, just det! De visar ju den.
Alla dina asken är tom. Mm. Och så kommer Albert Svanberg med en ny ask. Till bredden. Full med
pengar.
Det är bara trippelnötter. Ja, men det tycker jag faktiskt.
Vad tycker du? Du är ju etikansvarig.
Kanske att ta i lite ändå.
Varannan jula.
Men etikansvarig på SVT. Du måste, det här är ju etik.
Ja, det är etik och moral på högsta nivå.
Ja, och just den här frågan kanske jag inte ska ha någon åsikt om.
Yeah. Vi tycker att den ska ut i alla fall.
Ja, vi kollar det med våra följare också. Om de håller med. Ja, men det får vi. Så skickar vi vidare den här listan som uppstår efteråt till Åsa kanske. Eller vem ska vi skicka den till på SVT?
Jag vet inte. Jag bockar med rödlätta kinder och passar på frågan. If you give this man a ride.
Var hälsad Motorblocket. Motorblocket är ju ett segment i programmet som behandlar motorsport.
Ja, det kanske är det som vi egentligen brinner starkast för. Vi vill ju egentligen bara prata motor, men nu får vi inte det av våra beställare. Och Martin som sitter och bestämmer där uppe.
Nej, Martin på huvudkontoret tycker ju att Motorblocket är det svagaste segmentet i programmet. Ja. Mm. Emil, redogör lite grann för förra veckans avsnitt.
Jo, i förra veckans Motorblock så efterfrågade vi ju en Morrissey-låt med motorklingande titel. Och det var ju då Speedway. En fantastisk låt där han någonstans mitt i ungefär drar igång en motorsåg. Snabbast var Erik Jönsson som alltså vinner den slips från Lars-Gunnar Björklunds slipssamling. Andra som hade rätt som kan nämnas i sammanhanget är Matt Carlton, signaturen Matt Carlton på Instagram, och vår Norge-korrespondent igen då, Henrik Arvidsson.
Mm. Mm. Det var många, många som var långt framme där, kan man säga. Och ofta gör vi ju det här i efterhand, alltså när inte vi alla tre är i studion, utan någon av oss är någon annanstans i världen. Och så även denna gång, Marcus Leifby, var är du någonstans? Vi
stämmer
på.
Bra, kul att ni hör av, grabbar. Ja. Jag är ute och går med min hund faktiskt. Jag tar en längre hundpromenad. Alva heter hon, men vi kallar henne för Henke. Och jag befinner mig faktiskt i Rålambshovsparken som då vetter söderut mot Riddarfjärden.
Just
där 94-laget firade med pompa och stort när de kom hem.
Tror du menar där det var kränkt av ubåtar och så? Men det, var...
det är inte just själva parken tror jag inte. Jag bodde i de här kvarteren tidigt i mitt Stockholmsbaserade liv och det tog ett tag innan poletten trillade ner att ja men det var ju här. Jag gick igenom hur många gånger som helst och tänkte vad det är för jävla
gegga
moja som man ska passera en gång. Och sen så slog det mig att jag är ju mitt i händelsernas
center.
Precis. Här har Fredrik Belfrage stått.
Ja. Precis. Här har Thomas Brolin dansat den där.
En sommar.
En sommar, ja.
Och varje gång jag går här så brukar jag alltid leta efter och samla på mig olika portionssnusar. I hopp då om att hitta Jocke Björklunds portionssnusar som han använde.
Du hade en fråga också, Marcus.
Ja, det har jag. Jag undrar då, vi har haft celebert besök och har i studion Albert Svanberg med 94-krönikan som han roddade ihop hösten 94. Men när sändes den för första gången i Sveriges Television? Vi skulle vilja ha den informationen av er.
Mm.
Och gärna då bevisfört på något vis genom en bild på en tablå eller någon skärmdump från internet.
På något sätt, ja.
Och då lovar jag att vinnaren ska få en Lars-Gunnar Björklund-slips som också har varit i Rålambshovsparken. Ja. Det är ju Rålis.
Precis. Så det är mycket
ingen
på spel.
Dålig slips.
Nej, precis. Och då är det kanske datum, klockslag som efterfrågas?
Det räcker gott, ja.
Ja.
Mm. Ja, men vad fan, där borta går ju Ernst Brunne.
Jaha.
Ja. Ernst!
Ja, vi tackar.
Vet du när VM-kronikan 94 sändes för sången, datum och klockslag, så skriver ni antingen under våra avsnittsbilder på Instagram eller på Twitter där vi heter Snett Innat Bakat. Tack så mycket.
Ernst! If you give this man a ride,
ska vi hugga
listningen?
Listningen, annars tar fyret slut.
Ja,
men varsågod Marcus då. Listningarnas listning.
Mm. Jag har en gång i tiden i bloggform listat 94 anledningar till varför vi älskar 94-krönikan. Jag hade kunnat lista 1994 anledningar, tror jag, till varför vi tycker att den är så bra. Och hade jag varit lite ranelidsk så hade jag sagt så här: det är ingen annan sportjournalist som har gjort det. Listat.
Nej, det är det faktiskt.
Ja. Listningen denna veckan blir då tre små pärlor från 94-krönikan. Och jag vill börja med Bo Hansson som gör hela VM 94 till ett stort avskedsnummer. Det är hans sista mästerskap han gör som fotbollskommentator. Och han har några riktigt fina referat som språkligt är på mycket hög nivå. Och vissa kanske rent av lite Bengt Sidden Anderssonska.
Opsan.
Och vi ska lyssna på en sekvens där Bo Hansson är lite jovialisk och fiffig. När han, som tror han då, som första svenska journalist hittar på smeknamnet Henke på Henrik Larsson.
Ja.
Kom här.
Som en blixt från klar himmel kan man säga. Ett härligt långskott av Henrik Larsson, Henke. Målvaktens fingertoppar, ribba, Dalin och in. Och då kan vi skönt nog inte förlora den här matchen med 1-2 som vi brukar göra i VM numera.
Ja, och lite bitsen där. Ja, lite syrlig.
Olle Nordin.
Ja, skicka en passning hem till Olle som sitter på hemmaplan och följer med sig.
Så Bo Hanssons bryter helt ny mark här. Han använder alltså, det är lite
smeknamn för första gången i sin journalistiska karriär, tror jag.
Men han är ändå pedagogisk och tydlig. Liksom, vad är det riktiga namnet och vad är smeknamnet? Mm. Lämna inga tittare utanför.
Precis.
Ett härligt långskott av Henrik Larsson. Henke, målvaktens fingertoppar, ribba, Dalin och in.
Mm, det är liksom ett flödesschema helt enkelt.
Ja, det är som Sidden som du säger faktiskt, som vi behandlade för några veckor sedan.
Mm. Vi raskar vidare, eller?
Ja, för detta var alltså, Bo Hansson är fiffig var ett på listan nummer två.
Det går knappt att ta sig igenom VM 94 utan att beröra klimatet och vädret. Alla kommer ihåg hur Tyskland nästan kollektivt kollapsat och tappat en 3-0-ledning mot Sydkorea. Och det här partiet tycker jag är ett av de starkaste i hela krönikan faktiskt.
Färd söderut mot Dallas, åttondelsfinal och ett enda samtalsämne. Värmen. Det gick åt uppemot 80 liter vatten på Sveriges första träningspass. Matchen skulle spelas i 40-gradig hetta på arenan där Tyskland kollektivt kollapsat och så när tappat en 3-0-ledning mot Sydkorea. Tommy Svensson gav nu spelarna order att till och med fejka skador för att få fler spelavbrott och tid till vila.
Fan vad varmt det är alltså. Men det är det så här varmt egentligen? Eller en dramaturgisk grepp du
tar? Men det är ljudet ni lägger på där.
Ja, väldigt effektfullt. Mm.
Hur kan ett ljud låta så varmt? Det låter ju otroligt varmt.
Som att luften står stilla.
Ja, verkligen.
Men måste... sådana där saker hittar jag Dennis Widemyr.
Mm. Ja, det är hans fingertoppsen.
Han hittar rätt förstärkning.
Men var det så här varmt?
Ja, det var ju fruktansvärt varmt.
Ja,
ja det var det ju.
Precis, och, men det säger Brolin också den här gången. Han pratar ju om pumpen, eller hjärtat, eller pumpen som man säger.
Det var liksom kroppen som inte ville, och pumpen, eller hjärtat då, som man säger.
Jag måste bara fråga, 80 liter vatten, är det så mycket?
Nej, alltså, det är
sant. Sätt i 20 pers, ja. Då lite lågt räknat. Alltså, alla
lite
dricker
liter.
Ja, lite ledare.
Alltså, fyra
liter
var då?
Ja, någon skvätter ut lite och så. Ja. Det är
ja, så tar de i håret också, eller hur?
De, ja, just det.
Å andra sidan, tränar de en halvtimme så är det mycket att dricka fyra liter. Det beror på lite hur
jag trodde jag hade mitt skjutjärns...
ja, det skulle avslöja. Det skulle få en rubrik.
Ja, men det är ett svenskt landslag här, och att Tommy Svensson till och med beordrar spelare att fejka skador. Ja. Då vet man ju att nu är det allvar, killar. Och vi brukar inte gå hela vägen hit. Men nej, det måste vi.
Ja, precis.
Sådär.
Bryta någon svensk hederskodex så som man tänker sig att vi har. Liksom.
Sen det finns ju ett par fina såna här pressträffsbilder också. På något lyxhotell där alla ute i solen vid poolen och sitter på lite olika platser och låter sig intervjuas. Det verkar ha varit ett härligt mästerskap att bevaka. Så. Jag var själv i Österrike, Schweiz 2008. Då regnade det hela.
Ja, men då hade han en vagel på ögat, va?
Ja.
Ja, just det. Vagelmästerskapet.
Det blev ingen krönika där, du?
Nej, du. Innsbruck, 4 dagar, det var mörkt.
Ja, vi har 1, Bo Hansson är fiffig, 2, 80 liter vatten, Nummer 3,
alla stora verk som har betytt någonting för mänskligheten har haft sina crescendon, och samma gäller ju förstås även 94-krönikan. Vi ska lyssna på det kanske starkaste crescendot.
Ögonblicket var inte bara en chans till en historisk seger, utan för Thomas Ravelli också till revansch på alla som tvivlat. Plötsligt kunde allt vara glömt utom det här.
Flyger på något moln, alltså man är totalt euforisk, man lever inte i nuet på något vis, utan man flyger iväg på något vis, alltså. Det är svårt att förklara.
Ja, men ja.
Det är starkt.
Ja, det är starkt. Marcus har ju alltså då haft under den här utställningen ståpäls, som man säger. Och den har bara lagt sig vid två ställen. Sen har den stått i brästen, inte tvärtom.
Men du blir inte lika berörd som grabbarna här, eller?
Du känns mest plågad över att vi...
Nej, just det. Lyssna på om jag betonar orden rätt eller inte. Nej, men jag tycker det är härligt. Mm. Jag gillar saxolot.
Och där står du alltså bakom Ravelli då.
Mm.
Precis liksom i... Just det, precis, det har ni de bilderna, ja. Eller hur? Mm.
Ja, det hur de firar.
Roger tar några sådana här bilder som är lite bra. Där. Han ligger, man inser att om det här går åt helsike så är det Håkan Mild.
Ja, just det.
Som är liksom syndabocken. Och Roger ligger på Håkan Mild och filmar Håkan Mild. Och det är klart det rycker lite i hans filmtarm att få ta filma snygga bilder på straffarna. Men han ligger ändå kvar på Mild. Vilket gör att när väl första rumän missar så har vi ändå bilden när man känner där räddades Håkan Mild. Oavsett hur det går så är det inte längre han som har fått lägga en karriär i skålen där andra finns som blir ihågkomna för en sak.
Ja.
Men nu kan han sälja glass. Det hade han inte kunnat göra.
Nej, men precis. Han sitter, han har tagit av sig skorna, tror jag, va?
Ja.
Och sitter,
han ser rätt bedrövad ut.
Ja.
Mm. Varför blev det just Jungle Land här? Hur experimenterade ni med andra låtar och sådär, eller?
Det gjorde vi säkert. Dennis hade ju bra koll på musiken och så spelade han och så provlade vi och så lyssnade vi och så kände vi. Antingen hade han ett förslag eller så lyssnade vi på ett par, tre olika och så. Kände vi var liksom, vad fångar det vi vill berätta. Det här är ju faktiskt ett privilegium att ha fått klippa det här partiet. För att det var ju verkligen så här, när tid och rum upphörde. Vi satt i den här husbilen på parkeringen utanför SVT. Och hade ingen koll på klockan. Vi satt en natt. Och man liksom bara prova sig fram, nästan frame för frame. Ska den här bilden ligga 2 sekunder och 18 frame eller 2 sekunder och 12 frame? Ska vi dra ner slow motion till 70% eller funkar det bättre i 75%? Alltså det som verkligen är att få leka med mediet för att få fram vad är det vi vill visa i slutändan. Det är fantastiskt roligt.
Just den här, du sa tidigare, förstår jag att du menade när ni satt och klippte, men också det tidigare att ni helt knäpptyst, alltså ljudet är ju helt där och sen räddningen och sen jublet är ju också väldigt effektfullt, får man ju säga, liksom att där står det still.
Det tycker jag är spännande med tv. Oftast går ju tv ut på att korta skeenden. Det är det man gör när man klipper. Man liksom tar ett långt skeende och gör det kortare. Och det vi såg i det här, liksom, vad, hur gör man det här ögonblicket rättvisa? Jo, kanske genom att förlänga skeendet. Ta ett skeende som är kortare och göra det längre.
Är det här det bästa du har gjort? Det här partiet?
Nej, det vet jag inte. Det vet jag faktiskt.
Pika när man är 28 i en husbil.
Vi kan inte heller reducera hela Arbetsförmedlingens karriär till 2 sekunder.
Ja, men det tycker inte jag är att reducera den andra tiden.
Tror du Bruce Springsteen har sett 94, Kenneth?
Ska vi gå på det sista?
Ja, vi har bara en liten uppgift kvar. Och det är så att vi skulle vilja att du läste några av dina egna citat här.
Det känns som man balanserar på en slak lina här som är...
Ja, det gör vi verkligen.
Men det är, men det är mer vi som balanserar än du.
Vi funderar på, hur kan vi göra den här utsändningen olidligt lång för Albert Svanberg? Jo, vi tvingar honom att läsa några citat.
Men det är också, vi vill ju göra det här dokumentet om dokumentet.
Precis.
Så bara sitter vi och lyssnar.
Ja, så sitter vi och lyssnar bara. Blundar och slutar av.
Ta oss tillbaka till den här varma sommaren.
Gör det här för oss nu, Albert.
Oleg Salenko gjorde 1-0 för Ryssland och Oleg Salenko gjorde 2-0 och 3-0. I sin sjunde landskamp sköt Salenko 3 mål på en halvlek och det var ändå bara början.
Ja, det var. Men jag har ingen skillnad, det kunde varit från Kölke.
En till.
Känns lite konstigt.
Det är konstigt.
Det är bra, jag får träna, var länge sedan jag gjorde något sånt här, bra träning. Henrik Larsson, ung, orutinerad och mycket nervös.
Ja, den är...
Stoichkov, filmningarnas mästare, jagade också titeln som skyttekung. Och han skydde inga medel.
Nej, det gjorde han fan inte.
Värmen.
Ni
är knäppa.
Tack,
jag måste säga en sak till ändå som jag tycker vi inte har nämnt överhuvudtaget, inte ni heller. Det är ändå de delarna som Mats Nyström gör.
Ja.
Mats hade kommit, tycker jag, längre än han. Det var längre tid på sporten när det gällde språket, tonfallet, att använda sin röst. Och det tycker jag man måste säga när man pratar om den här krönikan. De pusselbitarna som hela tiden finns där, för vi bryter upp Sverigedelen, har alla någonting som jag gillar väldigt mycket. Jag tycker han har, han hittar både text och ton i de där delarna som är riktigt bra tycker
jag. Ja, han har ju några klassiska citat. Han tar ju då hand om lite internationella svepen kan man ju kalla det. För redovisa för hur många varningar som domarna delar ut och deras nya tuffare tag och sådär. Scorpions och fotbollslandslaget. De båda tyska enheterna hade en sak gemensamt. De började se gamla ut. Det är Nyström.
Vi kan klippa in lite blandad Nyström bara för att göra honom lite cred också.
Farväl, Maradona. Direkt efter Nigeria-matchen fördes han till dopingkontrollen. Vad rörde sig i hans huvud här? Förstod han att allt var över? På förvånansvärt kort tid hade han gått ner i vikt och hittat formen före VM. Det förbjudna ämnet efedrin fanns i Maradonas blod. Han som visat klass och gjort mål mot Grekland i VM-premiären.
Ja, då var vi.
Ja, det klara. Känns.
Ja, det känns tomt nu. Men detta var ju del ett av 10.
Nästa gång kommer ju Videmyr.
Och sen kommer ju Roger också.
Ja, vi har fått tag även på den tysken som står på Brandenburger Tor och skriker scheisse när tyskarna har åkt ut. Ja, han kommer i avsnitt 8.
Och så har vi Roger Jung special också. Se fram.
Ja, men tack så mycket, Albert.
Ja, tack så hemskt mycket.
Ja, tack. Och tack själva.
Snett inåt bakåt presenteras av Idrottsgalan. Omai producerar och i studion finns studievägledare Christian Albinsson, listningsansvarig Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.